Du lyssnar på Skolsverige som denna vecka kommer att diskutera sociala medier kopplat till lärare och elever. Vi är en podcast som man också kan nominera till Svenska podcastpriset. Eller hur, Jakob?
Yes, det funkar. Det funkar på det här sättet. Fram till nu på söndag, så det är lite snabba puckar. Men vi lägger en länk på hemsidan. Eller så kan du gå in och googla på Svenska podcastpriset. Då kommer du in på den här hemsidan. Sök på Skolsverige. Klicka rösta och så gör man det en gång om dagen. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Du, Karin Berg, välkommen tillbaka till podden, till vårt fina samtal.
Det var underbart. Jag, på något sätt så har jag längtat efter det här samtalet den här veckan.
Ja, för det var längre sedan än vanligt som vi pratade. Det är ju ingenting som våra lyssnare märker, för där levererar vi som vanligt. Men nu har det blivit lite annorlunda. Så vi, för det första, vi spelar in senare. För det andra, vi spelar in på distans igen.
Ja, och sen är det så här att jag har haft en sån här vecka som man känner sig överkörd av tåget.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det blir lätt så. Det är ju så liksom nu sen när det lackar mot jul att energin börjar rinna ur en. Nej, egentligen inte. Men än så länge har jag energi kvar. Men det känns som att liksom, det är de här veckorna när man blir överkörd av tåget ett par gånger som gör att när man kommer till jul känner man så.
Ja, förra året, jag minns precis känslan förra året när jag kraschade i soffan när jag kom hem efter julavslutningen. Mm. Men jag vill bara inte krascha innan dess.
Det är det som är kampen.
Du, den här podden funkar som vanligt, så jag tycker vi kör igång. Apropå det som är att jag känner mig överkörd av tåget. Och det är ju så här att det har, eller jag bara räknar ut, jag hade medarbetarsamtal häromdagen. Och så blir det så här, vilka processer deltar du i skolan? Och helt plötsligt så börjar jag fundera på, och så inser jag att jag deltar ju nästan miljarders olika processer som rör, för jag har ju någon slags IKT-förstelärarskap på min skola och ska liksom delta i allting som har med IKT att göra. Men det är bara det att med de nya verktygen och den nya skolan och så, som det har gått väldigt, väldigt fort, så innebär ju det att jag är med i, ta mig fan, alla processer på hela skolan.
Ja, jo, men det blir ju så. Det är en ganska rimlig grej om man nu har ett sånt system där man liksom inte alla deltar rätt. Så blir det ju så.
Ja, och det har ju gjort att den här hösten har ju för första gången, alltså en baksida av den här digitaliseringen och det här fantastiska och det här roliga är ju att man måste ta ställning till massor med nya saker som gör att man måste starta massa nya processer som gör att jag blir överkörd av tåget för att jag är med alla dem. Ja,
det är svårt att säga nej och så. Jag hör det.
Ja, och det är roligt och det är viktigt.
Ja. Men jag kan känna igen det. Jag kan absolut känna igen det. Så är det. Det är också det som gör utveckling. Liksom, så. Det vi gör är utvecklande för våra elever. För de är här en gång. Vi är här hur många gånger som helst. Och då måste man ju liksom ta sig an sådana utmaningar för att fortsätta växa som människa, tänker jag. Så det finns ändå en poäng i det.
Ja, men absolut. Men samtidigt så kan det nog inte längre vara, alltså man måste nog fundera över och organisera upp de där processerna som är förut var kanske en eller två, som nu är 32 istället.
För att det där kan vara väldigt varierande, tror jag. Alltså, jag tror inte att det är per automatik så att alla har fler processer bara för att de är en digitalisering liksom.
Men jag tror att det är, nej, kanske inte, men jag tror ändå att det innebär en massa nya ställningstaganden som gör att man måste liksom fundera på om man inte måste ha samma inställning till saker och ting.
Ja, visst, man behöver samordna såklart. Man kan inte ha massa parallella utvecklingslinjer.
Nej, så är det. Hade
det
du någon spaning?
En intressant reflektion. Ja, absolut det. Vilket hänger lite upp med det. Jag hittade en artikel som är typ en månad gammal. Lite äldre i alla fall. Rubriken är så här: skolor brister i skydd för personuppgifter. Och det är ett konstaterande som görs av Stadsrevisionen i Göteborg. Där man
det
liksom,
visste jag.
Ja, precis. Det är säkert, för som sagt, den är några veckor gammal. De har varit runt på lite olika skolor, bland annat i två stadsdelar. Och liksom så. Och då är det en enda skola som kan svara på hur de hanterar personuppgifter. Och, så. Och det här är nog inte unikt i Göteborg, utan det är så överhuvudtaget. Det är ganska svårt att, att kunna liksom redogöra för de datasystemen man har. Och det finns bara en ganska intressant reflektion i där som jag fastnade lite för. För dels det finns flera saker. Dels konstaterar när revisorn att säga, det är lite bättre på gymnasiet, och det är antagligen för att det finns en sammanhållning förvaltning. Det är en bra grej. En annan grej är att så här, den här revisorna slår fast att även om det är som Göteborg med gemensamma datasystem kommunen, så åligger det varje systemanvändare att se till att reglerna om personuppgifter följs på ett riktigt sätt. Det innebär att man som lärare är personligt ansvarig för att man hanterar PUL.
Nej, varje huvudman ska ge förutsättningen för. Så att du är inte personligt ansvarig, utan däremot är din huvudman...
Det är inte alls det han säger. Han säger precis tvärtom. Av de intervjuade så tror en del att det är en rektor som ansvaret, en del att det är kommunledningen. Men det är också upp till den enskilda läraren att anmäla om de har system som registrerar personuppgifter.
Ja, fast det sa de ju inte när de hade dragning för oss.
Nej, men det kanske är också, för det funkar bättre i gymnasiet. Så det kan vara det finns på olika nivåer. Men hur som helst, kan man inte luta sig tillbaka och tänka att så här,
nej.
Min chef har nog en lösning för det här. För det handlar ju naturligtvis om så många olika aspekter av det. Det handlar om att liksom, om du bara säger, kul, här ska vi använda en ny tjänst. Eller vi går in och registrerar konto här.
Nej, det får jag inte säga.
Nej, det är precis sådana grejer. Och det tror många lärare gör. Och då tänker man att det finns så. Men, och det är ju intressant, för det blir ännu en process att utveckla en kompetens runt det. För att liksom, personuppgiftslagen har funnits sedan 98. Den heter god och gud reviderad, men liksom, den har funnits sedan 20 år snart.
Nu kommer den ny till våren.
Precis, och det är bra. Men, och den har vi pratat om. Men det är ändå liksom så här, i den nuvarande formen som har funnits i snart 20 år, den har funnits längre på något annat sätt. Och ändå så känns det som att här, man har ganska svajig koll på vad som är det. För exempel, vad är en personuppgift?
Ja, det är ju allt som kan bindas till dig som person. Vilket betyder att en bild kan vara en personuppgift.
Precis. Den här podcasten, är det en personuppgift på dig och mig?
Skulle kunna vara, eftersom den är bunden till dig och mig. Så skulle den kunna vara det.
Vilket är jätteintressant, för det finns så många saker där överhuvudtaget. Och det finns så mycket liksom, så här, regler, och det känns som att man har uppdaterat och moderniserat. Och liksom, man gör ett antagande på ett sätt som förutsätter att folk gör medvetna val. I allmänhet och särskilt i synnerhet lärare då, om man ska tänka att vi har ett etiskt ansvar för våra elevers integritet när vi har ansvar för dem i skolan. Och det finns det saker kvar att göra. Hur som helst, det är min spaning.
Ja, nu går vi på tema.
Du Karin Berg, vi har tema på gång. Och då är det så här att jag tänker som en rimlig rubrik. Hålla koll på vad som händer. För det var en formulering som dök upp typ så, det var någon sån formulering som dök upp i en skolinspektionrapport. Jisses hur mycket prat det blev. För att, och det är inte helt orimligt, för att här igen är det någon som ställer krav på lärare utan att förse oss med något annat som ska plockas bort liksom. Så. Det här är viktigt att både lärarna göra. Ja, absolut. Vad ska vi inte göra? Så. Men här finns ändå en poäng. Det är inte en skolinspektionrapport som konstaterar att många skolor gör inte tillräckligt för att motarbeta att eleverna kränker varandra på nätet. Alltså liksom vi,
Einstein.
Nej, precis. Vi är ganska bra på att ta hand om saker som uppstår, men vi är inte så bra på att arbeta förebyggande. Är resultatet efter besök 24 skolor och intervjuat lärare och elever i årskurs 7-9. Plus de utvärderingsenkäter och så. Och då kan man liksom se att sådär en tredjedel av eleverna uppger att kränkningar på nätet sker varje månad. Att det sker regelbundet. Och att liksom, det finns inga rutiner för hur man jobbar med det annat än så här. Kom till oss om någonting händer. Du vet inte. Och det, den, om man närmar sig därifrån och inte liksom landar så mycket från början i alla fall i den här meningen att skolan måste också ha koll på, lärare måste också ha koll på vad som händer på nätet på något sätt. Vad tror du först och främst om det ämnet? Om ska jag prata med dig om det så?
Alltså, det finns ju ingen lärare tror jag som skulle ifrågasätta att skolan som institution behöver ha koll på vad som sker på skolgården.
En gång till.
Jag tror inte det finns någon inom i skolan som tycker att det är konstigt att man ska ha koll på det som sker på skolgården. Alltså det som sker i skolan, alltså på rasten eller under skoltid.
Tror inte det finns någon i skolan som tycker att det är konstigt?
Inte att skolan ska ha. Sen kan man ifrågasätta om lärarna ska ha det, tror jag att det finns. Men inte att skolan ska ha koll på det som sker under skoltid, det tror jag ju är någonting som vi numera är överens om. Däremot okay. så tror jag ju att, och det har hänt mig för att det skedde, alltså att man inte tycker att det som händer hemma mellan de barnen som är i skolan, att lärarna och de på skolan ska hjälpa till att lösa den konflikten om de går hem och bråkar, du vet.
Och då måste man ju fråga, vad är skoltid?
Ja, men för den vet jag ju är ifrågasatt. Alltså om mina barn eller mina elever går hem och tjafsar som satan hemma. Och sen kommer tillbaka till skolan. Då tycker man inte att man har det ansvaret, utan det är föräldrarnas ansvar att lösa. Men det blir ju en konstig ingång, eftersom att det kommer ju drabba mig och skolarbetet, eftersom jag kommer ha elever som är osams i mitt klassrum, vilket gör att jag kan inte prata om Gustav Vasa om det är det jag har tänkt.
Nej, och det finns också en juridisk definition att liksom på något sätt när det kommer till, alltså det finns i skollagen för exempel angivet att vi ansvarar för att utreda och ta hand om och förebygga kränkningar på alla sätt som liksom har på något sätt skärningar till skolan. Och det tycker jag är ganska bra, det är inte så det är skrivet, men det är typ det som hade meningen. Och det tycker jag är en bra definition för att, alltså det är skoltid var på samma sätt som att arbete inte längre är en plats utan en aktivitet som man kan göra på olika ställen och som man borde få liksom ha med, ha liksom få cred för överallt, så är skolan det också. Det har alltid varit så till viss del, men det blir mer och mer så. Att liksom det skolarbete man har är tillgängligt överallt, liksom elever som är sitt skolarbete hem. Om jag sitter och gör läxan och får ett sms som är kränkande, är det skoltid? Nej, men ändå ja. Om en elev är på fritidsklubben och får ett sms från den som har gått hem, är det bara en av dem vi kan prata med då? Det finns så många konstiga orimliga gränsdragningar där, för att det finns, man kan liksom inte dra den gränsen. Sen är det jätteviktigt att påpeka att vi är aldrig ensamt ansvariga. Det är vi inte. Det kan vi inte vara. Man kan inte bara lägga det här för skolan fixa, utan det är så här, skolan och föräldrar och alla runt omkring måste ju liksom samverka tillsammans. Men det kliar lite, men när jag ser så här, det här är inte min grej för det går utanför skoltid. Det känns som en orimlig arbetsuppgift. Och liksom, eller så här, jag såg ett citat i en artikel när Lärarförbundets ordförande Johanna Göra Åstrand var intervjuad. Hon anser att vi måste bli bättre på kränkningar och så. Men liksom, hon tycker inte riktigt att det är lärares grej. Och då säger hon en grej som är ganska intressant. Hon säger så här: det kan aldrig vara lärarens roll att vara nätpolis eller ha stenkoll på Snapchat, Musical.ly och andra appar och vilka risker det kan föra med sig. Det måste ligga ett tydligt föräldraansvar.
Nej. Ja.
Eller hur?
Nej. Ja, alltså saken är den att vad vi missar i den här diskussionen, för det finns alldeles åt helvete, förlåt att jag svär, för många aspekter av de här sociala medierna som gör att vi kan avfärda dem så enkelt. För att det finns en helt annan aspekt av att vi måste hålla koll på de här sociala medierna. Förutom att de kränker varandra och bråkar och stökar och sitter på tak på håltimman som min son la ut idag. Han la ut på en bild, han sitter på ett högt tak och så skriver han håltimma, .. Ja, innan så hade vi ju inte vetat att han satt där istället. För att då hade han ju inte, alltså det finns en sån aspekt i det också.
Visst.
Men det här med... Det, alltså, inte nog med att de kan kränka varandra och det påverkar skolan, skolarbetet och hur sams de är. Om någon har sagt att jag tycker den är en stor fet kossa på nätet, kommer det att påverka arbetet dagen efter. Hur lite vi än vill det, så kommer det att ske. Och vi kan säga att det är föräldrarnas ansvar hur mycket vi vill, men vi kommer fortfarande få problem att undervisa om vi inte... som någon koll på och har pratat om detta, hur vi gör där innan. Det är liksom nummer ett. Nummer två är ju att om vi som lärare väljer att inte ha koll på och förstå hur sociala medier och sociala medieprocesser bland unga fungerar, så kommer vi inte kunna undervisa dem, för vi kommer inte kunna förstå i vilken verklighet de befinner sig i.
Nej, precis. Och det där tror jag, det är en bra sammanfattning. Och jag tänker också att det alltså, jag måste inte göra så himla stor grej av det händer just på nätet. Det ökar i magnitud, det förändras i mönster och så. Men i grunden, nej vissa mönster, men i grunden är det ganska likt överhuvudtaget. Det är det samma frustration som liksom så här, vet, och det kanske också ändå så här, beroende på vilka åldrar man jobbar med, men du vet den här grejen att liksom de kommer in från en lektion och så är de osams om något som har hänt på rasten och så måste man lägga en massa tid och resurser på att prata om det. Istället för att man hade kunnat vara... Ofta så är, när jag reflekterar över det så är det att så här, vi var tänkt vara två lärare på den här 30-gruppen just nu för vi skulle hinna med och ge den här extra tid. Nu är jag själv här för min kollega måste ha det samtalet om en grej som ändå på kingouten. Eller liksom vice versa. Då reagerar jag ofta på det. Och det kan finnas en viss frustration i det. För att det blir alltid uppskjutet på något sätt. Men samtidigt så måste det vara så. För att det är det enda sättet att möta folk där de är. Och det är det enda sättet att liksom... Att tillgodose det tillsynsansvaret som vi har. Och det här tror jag... Det här är en teori jag har. Eller en fundering snarare. För jag kan inte säga att det är en teori. Parentes. Sidospår. Jag hade en elev idag i mellanstadiet, årskurs 4. Som använde ordet teoretisera på ett korrekt sätt i undervisningen. Va? Vad fan handlar sig det? Parentes. Så här, jag har en teori om det. Kan det vara så att vi som är lärare, vi jobbar i olika åldrar. Det är lite olika förutsättningar, olika villkor. Mm. Vi har olika historiska inställningar till det här med tillsyn. Och tillsynsansvar. Och det är kanske det som gör att det skär sig lite grann här. För att historiskt sett så är det så att ju yngre eleverna är, desto mer tillsyn har man. Jobbar du som förskollärare, har du 5 ungar har du fullt. För att du måste kolla på dem hela tiden. Du måste se till att de inte hittar på dumheter hela tiden. Så är du gymnasielärare, då är 5 elever typ en kafferast. Kan det vara. För att de rådde sig själva rätt ofta. Det kan vara långtråkigt. För att liksom ju äldre de är, desto så. Här kommer in någonting som kräver mer tillsyn. Inte ju äldre de är, det kan man säga. Men mer tillsyn i en ålder när vi räknar med att jag kan ju lämna dem själv. Och det ställer till problem för oss. Kan det vara så?
Ja, till viss del. Alltså jag tror att kränkningarna förut också försiggick.
Ja, klart det. Men då var det inget som blev skolan ansvar.
Nej, ja, i mobbningssituationer och sådär. Men att de, alltså, fast, ja, jag vet. Alltså skolan, det finns ju massa exempel på skolor som inte har lyckats förebygga mobbning också. Så att det vet vi ju. Men ja, men jag tror egentligen att det har funnits ett problem länge att vi lämnar våra unga vuxna ensamma även på gymnasiet. Alltså att, ja, de borde ju klara sig själva, tycker vi. Samtidigt så jobbar vuxna allt mer. Det finns allt färre och färre vuxna hemma i deras närmiljö för att båda föräldrarna arbetar. Man arbetar heltid. Det finns liksom... När jag var liten fanns det alltid någon förälder hemma på gatan som var hemma fru eller vad man nu säger. Det finns mindre och mindre av. Vilket gör, det ser vi ju bara på den ökade fritidsverksamheten om man säger. Och det gör ju att våra ungar är ganska mycket mera behov av vuxentillsyn, tänker jag.
Här måste jag få göra ett inspel också. Jag tror att anledningen till att den ökade... Att fritid som verksamhet har ökat är också för att det pedagogiska uppdraget har ökat enormt. Och det gör också att kvaliteten ökar enormt, vilket gör att det är mer attraktivt. Det finns massor av ungar som alltså så här, ja, jag vill bara göra en passus för att inte få huvudhalshugget av det mig. Att inte du och jag ska få huvudhalshugget.
Och bara peka
in att det är mer än så. Men tillbaka till historien.
Nej men alltså absolut, och det finns ju absolut flera aspekter av det, men att vuxna idag arbetar mer, att föräldrar arbetar mer idag än vad man gjorde förr, det är i alla fall i stora delar av, och annars är man alltså det finns
statistik på sånt, hur många nära vuxna har barn. Det följer man statistik över flera decennier. Då är det så att man frågar i barn och unga så här, om du... Det finns någon tydlig definierad fråga. Om du går ut och liksom har problem med det här eller om du behöver prata med en vuxen, vilka kan du prata med då? Så räknar man vilka de nämner. Det blir färre och färre.
Eller hur? Och det är precis det jag liksom är ute och far efter. Och det gör att jag känner att det gör att det här tillsynsansvaret egentligen blir tyngre på skolan även när de blir äldre. Men samtidigt så är det ju så att man konstaterar om och om och om och om igen i OECD. Och det är därför jag tror alla de här reagerar och säger det här ska inte skolan göra. Det handlar ju om att man tänker att satan vad det är mycket som vi ska göra som inte handlar om undervisning. Att det är ju faktiskt så att svenska lärare jobbar mest i hela OECD. Även om vi kanske inte undervisar mest. För vi undervisar kanske lika mycket som alla andra. Men vi har en massa kringuppgifter. Som är rastvakt eller som är att ringa föräldrar, studiehandledarskap, kopiera listor, fylla i en massa sån här bla bla bla. Som andra sköter i andra länder. Åt lärare. Och det är väl en sån där reflektion man kan göra och fundera på om det inte är så att vi faktiskt behöver andra yrkeskategorier till exempel i skolan. Men det sagt så tror jag inte att det är sociala medier som läraren kan välja bort.
Nej, det tror jag inte heller. För att det är så nära förknippat med vilket förtroende man har för sin lärare. Jag menar, vem som fyller i någon blankett, vem som fyller i liksom, vem som administrerar saker, sådana grejer, vem som liksom sköter det rena kontorsgörat. Det kan jag förstå, men samtidigt tror jag att så här, jag har aldrig sett en tillräckligt tydlig lista på vad det är som andra människor ska göra för att riktigt kunna lita på det. Och det kanske också har med mig själv att jag måste släppa att inte göra allting själv, men jag kan ändå tänka att så här, vi måste vara väldigt restriktiva till vad är det vi lämnar ut till andra grupper och inte. Och det är och det är någonting som även är relevantellt, precis som du säger. Om man ska gå vidare med det då, så kan man tänka att så här, liksom, det finns ju de som säger så här, gör bara det du brukar göra. Alltså så här, lärare som, alltså så här, skolor som har bra värdegrundsarbete redan behöver liksom inte göra om någonting, utan då har man redan en kultur av att prata om saker som finns nära elever, hålla koll på vad som händer oavsett på nätet eller liksom så, vilket gör att man liksom redan har strukturer för det. Och det finns ju en poäng i det. Nu börjar jag tänka när jag pratar. Det finns ju en mötesteknik som är, det känns lite flummigt, det känns som att det kan vara sådär universitetsstudenter som håller på med sånt där. Men du vet liksom, där man börjar möten med att gå runda och bara tanka av hur man känner just nu. Har du varit på ett sådant möte då?
Ja.
Det är liksom en poäng i mötesgrejen. Och även efteråt när man slutar så här, vi går runt och vad tänker du, vad känner du, vad har du i huvudet? Det kan ju, alltså, det låter som att det är något som är rött på och hittar på det, men det är också kanske en vettig poäng, bara för att säga, se vart man har varandra. Och jag tänker att det är ett exempel på struktur där man tar in ett mänskligt ansvar för andra människor för att få bättre möten. Och så ska man kunna tänka om skolan också. Om skoldagen börjar med att man kollar med eleverna, hur har du, var är du, och man avslutar även efteråt. Då har de ju liksom haft en rutin för att prata överlag med hur de är som människor. Och inte bara tänka sig, kom nu ska du vara som en timme för nu ska jag berätta om min historia.
Nej, men jag tänker också att det handlar ju jättemycket om att våga. Alltså jag tror ju detta handlar också om det relationella arbetet som vi behöver lyfta på till en mycket högre nivå. Och faktiskt lära av varandra och föra in. Jag tror ju att på sikt så kommer vi få det som en modul från Skolverket också. För där är vi ju duktiga i Sverige. Är du med?
Alltså, relationslyftet.
Ja, nej men alltså, jag tänker ju att är det någonting som det här att kom till mig om det är någonting. Det måste man göra fog för. Du kan inte säga kom till mig och det är någonting och sen aldrig ta upp det, utan då måste du ju vara på tårna och känna av stämningar och veta hur är läget just nu. Jag har ingen aning. Och faktiskt bryta av och sätta sig ner och säga även till mina gymnasieungdomar när jag känner att de är så jävla stirriga så att det är någonting, då bara bryta undervisningen och ta en stol och sätta, jag känner att det är något, vad är det som pågår? Det är liksom och lita på den magkänslan och ta den samtalet även när de är 18 år, för det är alltid rätt, det är det som är grejen. Känner du att, och istället för att gå därifrån och gapa lite högre om just Gustav Vasa, det är inte varför Gustav Vasa kommer tillbaka flera gånger idag, men eller vad det nu är du undervisar om, du kommer liksom inte komma alltså, det ligger ju skaver där. Och det spelar ju egentligen ingen roll om det handlar om nät eller vad det handlar om. Men det är ju ofta någonting som pågår i de mellankontakterna mellan eleverna. Och det är klart att mitt syfte är ju att vi ska syssla med det som läroplanen. Att det, men är det massa saker som stör i det, som gör att vi inte kommer dit, då måste vi ju ha den relationen att de faktiskt kan komma till mig långt innan. Det är någonting som håller på att spara ur här, Karin. Kan vi inte liksom titta på det innan det sparar ur?
Det finns två saker på det. Det tror jag så här, för vi vill komma till det som är läroplanen. Så kan jag nog många tänka, så känner även jag ibland. Jag tror egentligen vad man menar, jag vill komma till det som finns i kursplanerna. Eller i ämnesplanerna.
Förlåt.
Det som finns i kapitel 1 och 2 är ju lite grann där. Alltså delvis, där finns det större fog för det. Det är det ena. Det andra är det att jag tror, ovanpå det här med som du säger, man måste göra fog för att liksom kunna säga kom till mig om det är något och att det funkar. Mm. Jag tror också att man behöver träna.
Mm.
Och det finns en poäng med att prata om saker när det inte är i skarpt läge, för att då får man möjlighet att träna. Eleverna får möjlighet att träna på att prata om saker.
Mm.
Vi får möjlighet att träna på att prata om saker, för att har du ingen kännedom om hur, alltså, hur det ändå är lite annorlunda, hur strukturer funkar, hur kommunikationen funkar, hur kulturer funkar på nätet, då är du väldigt rädd att jobba i uppförsbacken när du väl kommer och måste ha en diskussion om vad det är som har hänt.
Ja, men precis.
Vänta, stopp. Vad heter den grejen du höll på med, sa du? Vad var det för tjänst? Hur funkar det? Vad är det här? Följer man varandra? Kan man inte bara säga till folk nej? Alltså, man börjar ställa frågor som är mer för att komma ikapp, mer än att bara säga aha, ja, men du, jag skulle tänka så här. Mm. Och vara den som vägleder. Och det behöver man ibland vara i ett samtal också.
Ja.
Tänker jag.
Nej, men jag har ju som princip att jag har, alltså, de sociala medier som är mina elevers absolut mest intressanta just nu. Mm. Det betyder att jag har Snapchat på min telefon. Det betyder ju inte att jag kollar av Snapchat varje dag. Det betyder inte att jag lägger upp saker på min My Story. Men det betyder att jag vet. Jag tittar av där då och då. Jag tittar av. Jag har koll. Och jag lär mig framförallt hur de diskuterar och hur de pratar. Och det där har ju jag hjälp av sen i mitt relationella arbete. Sådär. Och det är inte jättejobbigt, men och det är ett annat sätt att förhålla sig till dem. Och då kan jag göra det medan jag dricker kaffe, och så behöver jag inte gå runt i korridorerna. Nej, men alltså,
det är ett annat sätt att förhålla sig till dem, men det är ändå samma gamla kommunikation. Mm. Jag satt förut och listade, liksom, såhär, vad har jag haft? Sist hade jag förlorat kontakt på Twitter, vad var det då? Sist hade jag förlorat kontakt på Facebook, vad var det då? Sist hade jag på Snapchat, vad var det då? Jag tror liksom, såhär, på Twitter, då var det en förälder som gav mig tips, har du sett den här grejen? Ja, hade jag kunnat få ett mejl om? Hade du kunnat prata om korridoren? Ingen ny sorts kommunikation. Sist vid Facebook så var någon som frågade, eller då hade jag en diskussion med en förälder, inte ens i min klass utan en annan, så här, jag hörde att du letade efter en ryggsäck. Jag såg ett ryggsäck slängt på skolan någonstans, jag vet inte exakt var. Hur såg den ut? Ja, den var så här och så här. Så hittade jag en bild igår, så skickade den. Du, är det den här? Ja, det är den. Ja, bra. Då så, klart. På Instagram, eller på Snapchat, då var det en elev igår som skrev till mig, du, jag ska till vårdcentralen, jag kommer lite senare. Imorgon, kom nog på kvällen innan. Ja, okej. Perfekt, då vet jag. Fint. Det är ju ingenting som jag läggs på i att hålla koll på saker. Det hade jag redan behövt hålla koll. Och liksom, det är ändå interaktionen som jag har haft förut också. För att det, så är det. Jag jobbar med dem jag jobbar med. Liksom. Man behöver hålla koll. Ja, den här personen borta kommer sen. Det är någon som letar efter någon grej. Ja, ja, okej. Jag kanske har sett den, kanske inte. Jag tänkte inte leta, men ser den, säger till. Det är någon som ser tipsen. Men du, det här tror jag hade passat bra för mitt barn eller för andra. Vad tror du om det? Då får man liksom i all välmening och säga, ja, bra tips. Och det är kanske det. Och den här gången så var det verkligen genuint bra tips. Och jag menar, liksom, sådana interaktioner, man kan inte hänga upp sig vid mediet och tänka, nej, en ny app, vad jobbigt. Utan där får man tänka sig, okej. Det är det någonting mer krävande? Då kan vi kolla liksom, de grejerna när du ändå kollar jobbmailen. En gång var tredje dag minst, för att det är en myndighetsförfräs. Jag vet inte vad man nu har för rutin för sig själv, liksom.
Nej, men jag är helt säker på att egentligen är inte det jobbigt. Det jobbiga är att det är nytt. Jag har till exempel för mitt liv försökt, för att vi i vår förvaltning har ju då valt att använda den fantastiska jäkla appen Google Plus istället för Messenger och sånt. Så att och Hangout har jag inga problem med. Det funkar skitbra, men Google Plus, alltså, jag blir vansinnig på riktigt. För att det är bara kass liksom. Och det, men eftersom vi kommunicerar där vi på jobbet, så måste jag ju använda den. Vi har ju olika grupper där och sådär, chattgrupper och hit och dit. Ja, jättekul. Mm, mm. Men det, och den är ju lite sämre, eller lite mera, den är inte sämre än någonting annat. Det är bara det att den är annorlunda mot det vi redan har, och det är bara jobb där. Vilket gör att det finns inget roligt med det alls. Men liksom, jag har inte ask till exempel, för det verkar så jäkla dumt.
Nej, och plus att jag tror att det är en medium som försvinner mer och mer. Ja. Jag tror att det är, alltså det kanske också är olika åldrar, men det går hela tiden en trend där, det där. Det måste man följa liksom på något sätt.
Men jag tror vi måste hålla oss uppdaterade kring våra unga, och framförallt idag i ett samhälle där deras filter, vi måste veta vad de har för kontakter. Och en sak som jag fick en tankeställare i somras var ju när barnen kom in alldeles upprörda, för det var någon som hade blivit knivskuren i ansiktet, och det var ett jättestort pådrag, sa de. Mm. Och de var helt knäckta. Och jag bara, vad är det som har hänt? Har de tittat på nyheterna? Vad är grejen? Vad är det? Vad är det som... Och jag bara letar på nyheten. Vadå, någon som
just. Jag tror jag vet vad det är.
Ja, och jag hittar ingenting. Vad fan är det varför, vad har ni fått detta? Ja, men Jockeboy är jätteupprörd.
Ja, visst.
Och då hade Jockeboy, som är då en YouTube-stjärna, hade gått ut och stöttat två tjejer som hade blivit brutalt misshandlade. Det var fruktansvärt hemskt för dem. Och barnen tyckte det var gräsligt och de var alldeles upprörda. Men det var ju inte någon första sidestoff på Aftonbladet, Expressen, GP, DN. Alltså någon av mina nyhetskanaler. Det var ju inte så att jag
hade... tror att det blev det faktiskt på Aftonbladet. Nu kommer jag på sin medieger. På grund av att det blev så stor grej på internet, vilket är ganska spännande. Nej, jag vet precis som jag såg det. Jag hade det för diskussioner med mina elever om det med. Och jag tror också att det har fått genomslag just hos barn och unga, för att det är första gången de förstår att sådana grejer händer ofta. Det är ju samma sak som den där clowngrejen. Det är första gången de förstår att det finns galningar som gör saker som ingen människa kan förklara. Och då blir man så här, behöver man vara rädd för det här?
Men nej. Poängen är, ja, nej men absolut, men poängen blir ju att när de får sina nyheter via Jockeboy, som inte är en tränad journalist, ingen, alltså det blir ju ett nyhetsval som blir inget ont om Jockeboy överhuvudtaget. Jag vill inte liksom tanka ner på någon, men han är en prankare, alltså någon som gör skämt på YouTube. Han ska ju, när han är den som blir mina barns nyhetsförmedlare, då blir det lite tokigt, kan jag tycka. Milt uttryckt.
Det är ett uppifrån perspektiv som är ganska tydligt, men jag förstår ändå vad du säger. Jag alltså, hade nog tänkt lite samma sak. Han känns inte som en tränad journalist.
Nej, men det känns inte helt bekvämt. Och jag tänker, som lärare så behöver man känna till det, att om man har elever i 11-årsåldern, Jakob, och man tänker att Jockeboy är han som de ser mest nyheter hos.
Nej, men de lär sig mycket av det, och de får modellat saker som är så, alltså, och det där är så det liksom, det formatet som det inlägget är i, det kallas för att man gör en story time ungefär. Att man liksom, nu ska jag sätta mig och berätta en grej som är framtagen för att beröra, för att vara liksom medial. Så det kan vara att man berättar om jobbig skit i sin uppväxt, eller att man har blivit mobbad eller liksom så. Det är ju gjort för, designat och skrivet för att vara berörande. Och då kan det vara så här, min gamla lågstadie klasskompis var med om det här, hon och hennes tjejkompis. Eller liksom, de hade en om att de håller på att försöka bli föräldrar, han och hans partner. Och då hade jag en diskussion om barnlöshet med mina elever, vilket jag säger, jaha. Det hade jag nog inte haft annars. Och jag uppskattar det. Jag tycker det är, schysst, det är en bra ingång i diskussionen som de hade känt för vem. Och de har så många frågor om livet och liksom så. För de modellar faktiskt, alltså, håll i det, de modellar vad det är att växa upp och bli lite mer ansvarstagande genom de här historierna.
Ja, om du väljer att titta. Men det är precis. Men de barna behöver ju någon. Om du inte hade varit den på YouTube, alltså förstår du? Det blir ju jättekonstigt. Det blir ju mycket lättare för dig att prata och förhålla dig, eftersom du vet vad det är. Det är det jag menar.
Ja.
Och vi måste, jag säger inte att jag vill inte lägga någon värdering i det. Men jag vill ändå liksom, vi måste förhålla oss till det. Och det är vi vuxna som måste förhålla oss till det. För vi kan inte säga, försvinn. Nej. Det kommer inte att försvinna.
Nej, jag satt och tog fram det apropå det. För jag vill lägga en värdering i det, för att Skolinspektionen lägger en värdering i det. Eller så är det barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen. För de har ett prioriterande beslut. Om, eller det är ställningstagande kring kränkande behandling. Där de har liksom haft ett fall som de har haft inne. Så de har sagt, det vill vi prata mer om för att andra ska förstå. Där det är en huvudman som har blivit varnad för att de inte gjort tillräckligt mycket för att ta hand om nätkränkningar. Man ska inte gå in på detaljer, det finns inga detaljer heller. Men det är en elev som upplever sig kränkt av andra på skolan på nätet. Det skolan har varit så här, ja vi vet inte om det här och så. Men de har inte känt något ansvar för det utanför skolans område. Så. Och då har det varit befogat att be om att få se kommunikation som följs över nätet. För att kunna liksom, de har skickat in skärmdumpar, men så har de inte gjort så mycket mer. För de tänker sig, det här får föräldrarna, eller det är ute lite utanför. Här i skolan verkar det funka bra. För att det syns inte på lektionstid, såklart. Eller gör det ibland, men inte just här. Och då har de konstaterat att säga nej. Skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som sker på elevens fritid. Om händelserna har kopplingar till verksamheten i skolan. Och här är skolan inte utrett de händelserna som inträffat. Och därför har de brustit i det. Och det kan man få kritik för. Och det, alltså enligt skollagen ska man ju ha det. Så då får man verkligen tänka så här. Visst, fine, jag köper det. Alla ska inte vara nätpoliser. Vi ska inte ha några nätpoliser alls överhuvudtaget. Det är inte som man jobbar med internet. Men vi behöver ändå utvecklas inom det här området.
Absolut.
Och vi kan inte vara för snabba och säga nej. Nej. Jag har för mycket att göra. Det är kaos. Det är PISA-resultat och allt det här. Utan det är liksom, det är så här, nej, stopp, lugn. Vi följer ändå lagen. Oavsett hur dåligt var det, vi följer ändå lagen.
Absolut. Absolut, och det håller jag med dig om. Jag tror vi måste, och vi måste utveckla strategier. Återigen, vi landar i det i detta avsnittet också, för det var lite det vi pratade om förra veckan, Jakob.
Precis, det hänger upp. Karin, vi har nått vägs ände, höll jag på att säga, det har vi inte alls gjort. Vi har nått slutet på det här ämnet just nu i alla fall.
Det är
dags att runda av, det är dags att lämna över till en elevkrönika. Innan vi gör det vill jag påminna igen att du kan gå in på Svenska Podcastpriset och nominera oss om du känner för det. Då hade vi varit väldigt tacksamma.
Absolut, absolut.
Du, med det sagt, vi hörs. Nu blir det helt svart, ser du?
Ja, hej då.
Nu säger de att jag ska gå hem.
Ja. Ha det gott. Ha det bra, hej.
Tja, hej.
Jag heter Bruno. Jag tycker om att rimma. Och som apa rapa. Och pappa slappa. Och vad var det med nu igen? Hoppa loppa. Kan man rimma på silver? Det tror inte jag i alla fall. Kan man rymma på mål? Nej, det tror inte jag heller. Nej, det kan man inte. Det var allt för mig! Det här är Skolsverige.